Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Har ni hört min story när jag orsakade rikslarm i Georgien?
Nej.
Jag var anställd på Svenskt Näringsliv, de hette SAF på den tiden, det var i slutet av 90-talet. Och det var då liksom när muren hade fallit och hela Östeuropa skulle liksom normaliseras. Och det var massa organisationer och andra som hade massa utbyten och sådär. Och då var det så att det var Kaukasus, alltså Georgien, Armenien, Azerbaijan. Mm. De skulle få igång arbetsgivarorganisationer. Och då finns det ett FN-organ som heter ILO, International Labour Organization, som har representanter både från arbetsgivare, arbetstagare och staten. Och då ska man liksom få igång arbetsgivarorganisationer med den. Så då skickade de, skulle de ha en konferens och skulle de ha en representant för en stark västeuropeisk arbetsorganisation. Så då skickade de mig, för jag var liksom expert inom stationstecken på Östeuropa. Mm-hmm. Så jag fick åka business class från London till Tbilisi i Georgien. Jag var ensam
med
hela
Georgian Air.
Nej, BBC. Det var tre flygvän och jag i business classen. Jag var typ så här 27. Det var en sjuk upplevelse. Men vi kom fram och vi hade seminarier och pratade. Och de kom in där. Det här var precis efter kriget. Armenien och Azerbaijan hade haft krig. Så det var första när azerbaijanerna kom in där. Azerierna kom in. Så var det extremt känslig stämning. Ja, precis. Grejen. Mm. Georgien och Armenierna är ju samma kristna, men serien är ju muslimer och turktalande, så det var ju känsligt. Men
på kvällen, men också Armenierna då, Rysslands,
ja,
kompanjoner där.
Ja. Ja. Mm. Sen så på kvällen så var det middag. Och det var så här lite finansministeriet och lite FN-fint. Men de har ju väldigt konstig kultur där, för de serverar ju vodka och öl. Och så är det öl i de små glasen och vodka i de stora glasen. Det är som öl och snaps ungefär som vi. Ja. Mm. Och så går det runt hela bordet, ska man skåla till den georgiska nationens storhet. Och killen som jag hade till bordet, eller liksom till bordet, men jag menar, det var ju fler män än kvinnor, så att jag hade en kille till bordet. Han kunde liksom... Han kunde lika många, han kunde 100 ord engelska och jag kanske kan, eller 10 ord engelska och jag kan 100 ord tyska. Så vi hade jättesvårt och var tråkigt, men liksom det gick på och blev fullare och fullare. Och så, ja, efter ett tag så hade vi konversation på tyska. Och så var middagen över och man var ju rätt så berusad, för man är inte van att dricka vodka till middag. Man har kostym på sig i offentliga sammanhang, så här, eller officiella sammanhang.
Inte det stora glaset.
Nej, precis. Och han bara, då kommer mitt mer nach Hause. Och bara så här, men jag ska hem till hans bostad. Okej.
Okay. Vadå, sa han plötsligt?
Ja, men vi blir vänner. Vi blir fulla.
Du tror att ni är vänner?
Bägge var ju 27-28 och alla var gubbar. Och så här, va? Och jag bara, ta en taxi. Det ösregnade. Han bara, det har inte han råd med. För han känner lika mycket som jag, fast i månaden som jag i timmen.
Kunde han inte få följa med i din taxi?
Nej, det var hans stolthet. Vi sprang i Östregnet 2 kilometer till hans lägenhet i Tbilisi. Och lägenheten, och det är så sjukt för att länder som är i transition, det är ju ett övergångsläge när de är fattiga. Så det var ju en sekelskiftesvåning på 150 kvadrat. Oj. Med liksom så här högt i tak och massor med böcker. Och han väckte sin fru och det fick samma mat som vi fick på middagen. Det vill säga köttslams på ett stekspett. Så här. Och så öppnade en ny flaska vodka. Och jag var ju redan så jävla full. Men min kostym var ju helt dyngsur. Och innan jag hade dragit så hade jag frågat den här tyska chefen för konferensen. När vi började, han sa att klockan 10 man bitti, bra. Och så fick jag föreläsning efter föreläsning om den georgiska nationens storhet. Och hans fru som då kunde engelska liksom stekte och satt där i sin morgonrock och liksom översatte och så här. Ja, och jag fick byta, de strök mina kläder och bytte mina kläder och jag ringde hem till min dåvarande flickvän som var serbiska.
Men jag fick hade då, du ombyte med?
Nej, jag fick låna kläder av dem. Sen fick jag, alltså ringde hem till min dåvarande flickvän som kunde lite ryska och så här för att kunna prata och allting var helt kaos. Och till slut så efter typ klockan 4 så somnade jag skätpackad i deras gästrum och så här. Och sen vaknade jag på morgonen och då hade kvinnan såklart strykt mina kläder och sett upp allting och så här. Och då skulle han skjutsa mig tillbaka till konferensen. Men har ni varit i Östeuropa? Man åker i en sån liten trabant och en massa små kiosker.
Jag har varit i Georgien. Var det Tbilisi?
Ja.
Mm. Ja, det är små bilar.
Ja, och små kiosker som köpte en cola. Och jag var riktigt bakfull och jobbig och trött. Och tyckte det var obehagligt. Så jag kom in där liksom och bara kom in liksom i konferensområdet. Och, bara, och då är det liksom kaos. Polis, militär. Folk skriker, springer, rör sig om och det är alla upprörda. Jag var där på FN-mandat. Och konferensen börjar klockan 9, inte klockan 10. Mm. Och vid 9:15 så de så här kollar bara, vad är svensken? Han har inte varit på sitt rum på hela natten. Han är kidnappad. Och vet du, en nation som då försöker få erkänna det internationellt. FN-tjänstemän kidnappas under arbetsgivarkonferens. Mm. Så det var ju hela havet stormar, rikslarm.
Och där kom helikoptrar flög lågt.
Ja, precis. Och alla bara, vad är det som händer? Och där kommer jag, bakfull, med en cola i handen. Det fel en timme.
Med en cola, inte cola.
Nej, alltså en cola. Ja, Coca-Cola light. Ja. Men helskotta, vilken grej. Alltså, jag har aldrig skämt så mycket i mitt liv. Och den här tysken som var ordförande för den här konferensen. Jag träffade dem 10 år senare i Bryssel. Vid flygbussen, han bara... Genom rutan flygbussen så bara pekade han och bara skrek. Han hade ju fått på kropp. Så, att det var. Så jag ordnade rikslarm i Georgien om att vara bakfull. Hemma och sen känns man finansdepartementet.
Det hände ju inte riktigt samma grej när vi var i Tallinn. Men det var ändå, det var lite pådrag på hotellet.
Vi, du och jag. Jag.
Mattias och jag.
Ja.
Men full disclosure, då hade vi inte varit borta utan vi var på hotellet. Men vi var uppe hela natten och möblerade om. Och det är sån där, du vet, sån där grej man gör när man är, när var vi? 19-20.
Ja, 20 som. Ja,
var vi. Så att vi rullade ihop alla mattor och ställde på konstiga ställen.
Det var långa ut korridorer, så mattorna blev liksom en gigantisk rulle som man kunde ställa och blockera en hel dörr med och sådär. Så, och det fanns lite möbler och sådär. Så vi blockerade hotellmännen. Det började med att vi kom hem en sen kväll från Tallinn och då ser vi en bekant till oss, nämligen Mats Hins.
Ja, just det. Han var där.
Som rullar ihop någon grej och sådär. Och vi tycker, vad kul och sådär. Så ser vi, och det här har han ställt framför. Vad fan, det är ju vår dörr.
Ja, då var det inte alls lika kul.
Nej. Och sen gjorde vi det på andra och på en massa våningar och blomkrukor ställde vi i hissen.
Det roligaste vi gjorde var när vi försökte bära ut en kille ur rummet.
Ja, ja, det var en kille från Norge.
Norrman.
Ja, som tyckte att han hade en tråkig rumskompis. Som gick och la sig tidigt och sådär. Så vi bär ut honom i korridoren.
Så vi lyfte sängen. Och sen så bar vi ut den genom dörren. Så tänkte vi att det är jättekul att han vaknar ute i rummet. Alltså det, du vet, korridoren, förändrar ja. Folks perspektiv av tillvaron. Ja. Vakna upp och se att de är ute i korridoren. Vad var det när han vaknade medan vi bar sängen?
Ja, sen gick ju sängen inte att få ut heller genom korridorerna var för trånga. Ja.
Han bara, vad gör det är det? Det,
ja, är det ni svenska libertarianer? Så jag tror att hans säng stod i hallen i alla fall i rummet. Ja. Men det värsta var ju dagen efter. Sen lägger vi oss och sover. Och sen så är det lite, man hör lite så här upprörda röster. Och så här liksom, men man sover vidare och sen så vaknar vi framåt eftermiddagen. Vi missade en del av konferensen.
Jag måste säga att det här måste vara en av de sämsta fyllestorier som jag någonsin har hört.
Var det?
Ni lade upp en krill i korridoren. Vad fan, har ni aldrig slagits med kommunister och blivit nerknarkade av liksom brittiska huliganer? Eller? Har du aldrig blivit domnad på ett horus i Thailand med en joint i munnen liksom, och två transvestiter i andra handen?
Jag ska leta i minnet. Nej. Men det är klart man har hamnat i klammeri med rättvisan då. Nej men herregud, jag har blivit utburen från Tritnaha. Jag har ju stått sålt. Och det är på Svartklubben. Och ofta när vi gjorde det här, det var ju en nyliberal så här, principiell svartklubb. Vi ville visa att man kunde sälja och, trots att det inte var tillåtet och inte okej att vara öppen så sent. Vi klarade det ju nästan alltid. För att så fort polisen var där uppe så skickades ett larm ner till oss ner i baren så att vi drog ner luckan, tog pengarna i fickan, sprang ut bland publiken i övrigt. Så att vi klarade det väldigt ofta. Då uppfattades det som att vi var ett konsumentkooperativ. Att så här, ja, det är klart det finns sprit där, men det är ju folk som bara tar av sin egen sprit och öl och lägger lite pengar då. Men då och då så sprang man ut därifrån och blev upptryckt mot väggen därför att de hade civilare inne som man hade sålt till tidigare.
Mm-hmm.
Och det var ju så vi åkte dit då.
Vem åkte dit då?
Ja, men jag och många andra. Men vi blev ju inte dömda för det. Vi blev inte dömda för det därför att det var inget skäl att göra ett case mot folk som bara hade stått och sålt öl. De ville komma åt hjärnan bakom det där. De ville rulla upp hela historien.
Vem var det?
De trodde att de hade hittat hjärnan bakom det hela i ett visst skede. När det var en kväll, jag kom dit ganska sent, skulle jobba i baren. De tog mig och tre andra eller något sånt som hade stått i baren. Men de trodde att de hade fått sinkadus. För att nere i källaren, nedanför, så satt Henrik Beike. Och för de som inte vet vem Henrik Beike är, så dels så behöver man den lilla biten av information som är... Han ser inte ut som en maffiaboss. The kingpin som styr alla andra riktigt.
Kaiser
uppför sig inte riktigt så. Nej,
han skulle ofta kunna vara Kaiser Söze.
Han, exakt, det är så de ser ut säkert på riktigt. Men det var inte han. Men det andra var, han var ju där därför att vi skulle göra... Vi jobbade med Nyliberalen. Han var min, när jag var redaktör så var han min redaktionssekreterare. Han satt där nere och jobbade med den tidens programvara då, 93, och försöka få en bild och luta lite eller någonting sånt där. Och hade suttit ganska länge. De hittar honom där nere.
Och, han är och
ser att han står på kontraktet till lokalen. Det är han som hyr. Eftersom han var ju målvakten också. Han hade ju ställt upp. Så att, då
han var
de,
ju typ den enda som var kreditvärd.
Äntligen har vi honom. Så de tog in oss alla. Men det var ju Baker som blev... Han blev häktad och satt ju inne i ett par veckor.
Gjorde
han? Ja. Medan vi andra kom ut strax därefter och kunde organisera fria Baker-kampanj.
Vi faxade från MUF i Blekinge. Och det var folk som hörde av sig till kungahuset.
Vad sa KG Svensson då?
Ja, han hade ju så mycket annat med
vem,
oss.
Vem är KG Svensson?
Han var riksdagsledamot från Moderaterna i Blekinge. En som Pia säger, en kristen man.
Jag är en rätt bra person egentligen, men ja, han
gjorde en grej från landet norr om Jämjö och en riktigt bra ska man säga borgerlig politiker.
Ja, men, här, men vi drev ju en hel del med honom i MUF därför att han var ju riksdagsledamoten och regeringen höjde skatten och han utredde till och med och Moderaterna som parti var liksom så här på stämmorna och sådär så var det nu ska vi ha subventioner till torskfisket och sådär. Då tyckte vi MUF att han skulle avgå och publicerade en röd lista på alla så här sossiga grejer han gjorde, typ höja skatten och sådär. Så han hade ju en del med ungdomsförbundet att göra.
Han skickar nu, för tiden skickar han sådana här jätteuppmuntrade mejl till mig. Jag tycker han är en...
Men vadå, ni var båda muffare? Ja. På den tiden då? Ja. Då måste ni ha träffat i muff.
Nej, men jag är två år äldre. Så att jag jag var jätteung. Jag var så med ett eller två år. Jag var med när jag var... Okay. Alltså jag gick med i muff innan jag var könsmogen.
När blev du könsmogen om... 22. If it's not a personal
question. Jag var 22. 22. Nej, men jag var, på den här tiden var det jättekänsligt. Jag var ju typ ett år sen. Så att
med så, vad?
Att bli könsmogen. Det är jättejobbigt att få hår och få ett manligt kön efter alla andra fått
det. Det här tycker jag är jätteintressant. För att jag har inget som helst... Nej, jag har ingen aning. Jag har inget som helst minne av när jag fick hår på könet eller någonting.
Det var det i mitten.
Nej, men extremt så här icke... Jag var bara upptagen med, jag vet inte, mina böcker och mina skivor och sånt där. Så att jag tänkte aldrig, jag var inte så självmedveten. Jag har ingen, sen så småningom efter några år så bara, okej, jag har hår där överallt. Varenda
kille står ju och stirrar på sig själv och alla andra hela tiden.
Jag kollade aldrig på någon annan, men det visade sig att jag var närsynt. Så att jag såg ju inte de andra när vi duschade och sådär.
Jag
såg att
det var minne, jag har ett starkt minne från åttan när jag sitter där, va. Men jag ändå lite, jag kan ju säga ifrån och bita ifrån, men det var en kille som också var sen. Och då stod alla andra killar och ropade på honom och bara, kolla här, han stilla, han har ingen hår, och utmobbade sig.
Va?
10 killar i grupp.
Gud vad otrevligt.
Och han bara, men vi pratar inte om Fredrik där.
Tack för den.
Ja, men jag var också sen ett år.
Men gud vad dålig stil.
Men det vågade de inte riktigt, för jag gick rätt mycket kraft.
Du kunde karate. Och,
nej, men jag kunde formulera mig, jag hade själv, för så här, jag kunde säga ifrån, så jag fick inte den grejen. Men... Den här alltså, jakten på hår i den åldern är ju jätte.
Men jag lovar och svär, jag har ingen som helst aning när det hände. Och jag tror inte att ingen pratade om det. Vi kanske var hemma där ute i Hässelby.
Du har aldrig fått stryk någon gång medan du var 13 och 17?
Jo, såklart. Om och om igen. Men det var ju för att jag var syntare, för att jag hade lång lugg och jag hade basker och de tyckte att jag var bög.
Ja. Och det fick aldrig att säga varför eller hur eller orättvist eller så.
Jo, det var orättvist. Men de var ju hårdrockare. De var ju dumma i huvudet. Det hade ju inte att göra med mitt kön. Eller?
Nej, men det är mycket svårare att försvara sig om man är som en 13-årig pojke och den som är en vuxen man med muskler som är 16 som slår en. Än om man själv är 16 och den som slår är 13.
Ja, men okej.
Okay. Jag var
större än de andra. Så att, det var de som var i högre årskurser som slog mig.
Ja, men det är mycket, jag tycker så här. Jag
visste ju att jag var
tänk
större.
Om jag hade kommit i målbrottet, eller vad det heter, ett år före istället för ett år efter,
Mattias,
så hade jag undvikit två års tryck. För då kunde jag slå tillbaka.
Ja, okej. Okay. Men det hjälpte inte att slå tillbaka, kan jag säga.
Det är klart det hjälper.
Nej, då blev det ju bara mer stryk och de var fler.
Mm. Jag men inte varje gång.
Jag var ensam
inte...
och de var tre.
Ja, okej. Okay, ja.
Eller det är så jag har skrivit ihop min interna minnesbild.
Jag fick stryk av en, men den killen så här luktade svett och hade mansmuskler. Jag stod där som en 12-åring och bara, vad ska jag göra nu då? Det var som att jag hade slutit lillfinger. Och sen så ibland känner jag så efteråt. Jag kände det i 10-15 år efteråt. Så bara, nu väger jag 92 kilo. Och du är fortfarande 1,72 lång och väger... 65 kilo.
Men du, Fredrik.
Så jag går fram till dig på stan och bara trycker mot väggen och säger, du tycker fel. Du har fyllt det. Därför får du mitt knä på ditt, så knäcker dina revben. Och sen så skrattar alla på den när jag går därifrån. Hur fan skulle det kännas?
Det skulle ju överraska. Du
betyder
tydligt. Jag fattar inte alls hur du hamnade där. För att det handlade väl inte om vem som var sen eller ej in i puberteten?
Jo, därför att om man är sen så är det mycket lättare att ge sig på en sån person. För den kan inte slå tillbaka för en mycket svagare.
Men det var ingen i våra klasser som slog varandra, vad jag kommer ihåg.
Det är två olika
saker. Utan det var ju folk som var större som slog.
Var ju mycket, i min klass var det ingen som vågade slå, för det var liksom rätt mycket, vad ska jag säga nu offentligt, men ja, men det var rätt tuntigt och sådär. Det var inte så många som, men det var ju
så att man, vad?
Nej, men det att var slås. Inte så många människor som var mobbade, utan för de var ganska förvirrade och sådär på högstadiet och så. Men det var en kille som var mycket tidig i utvecklingen. Han tog livet av sig sen, han sprängde ihjäl sig för att alla mobbade honom för att han hade hår för tidigt. Bara, du säger, du är på en gård. Du har ju så hår på kuken. Och dessutom har du så stora muskler som en orangutang. Han sprängde ihjäl sig 5 år senare.
Va?
Jo, han satte dynamit på sin kropp och trivit av sig. Men så här,
va? Men det, är det här en Blekinge-grej att det är jätteviktigt när man får hår på kroppen?
Nej,
Mattias, hur hade ni det? Hade det här förändrats ett par år senare? Eller var det likadant för dig?
Varför skrattar ni?
Nej, jag skrattar för att jag är generad. Och det är lite jobbigt. Hur far kan det vara en så stor grej? Det är helt stört.
Han sprängde lite ihjäl sig för att han blev könsmogen tidigare.
Nej.
Men det var en del av hans utmobbning. Han var från landet. Han var tidigare. Han var han sökte identitet och bekräftning av alla människor. Och jag var så lite världsvan och kom utifrån och så här. Så han var då duktig på såna här idrotter som krävde mycket muskler, för att har man kommit i målbrottet, så har man ju mer muskler än en vanlig kille. Och därför är man bättre på typ att stötta kula, för man har ju fått massor manliga muskler. Det var första gången den här människan fick något som helst erkände av någon som helst människa som gav honom liksom trovärdighet. Ja, det är så här. Jag hatar mobbing, jag hatar människor som jag andra människor gillar. Det är det värsta jag vet.
Ja, men alltså så här, jag försöker tänka tillbaka på... Jag minns faktiskt inte heller exakt när liksom utvecklingen skedde. Vad gäller könsbehåring. Men jag minns ju faktiskt den första killen i omklädningsrummet som var välutvecklad på det området. Han använde ju den färdigheten till att sätta på en get. Medan hans lillebror aldrig riktigt nådde upp och var väldigt besviken över detta till en början. Men det här var ju... Det här var ju liksom en merit då liksom i en vecka ungefär.
Var det en merit?
Ja, men liksom så här, han gick och skröt i det här. Vet ni vad jag har gjort?
Ja, fy fan.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ah, det var det värsta jag vet. Ja, herregud.
Jag börjar fatta att hela min relation till det här med puberteten, tidig sexualitet, kan ha handlat om att jag hade dålig syn på håll. Så jag såg ju inte hur någon var utvecklad på något sätt. I duschen eller någon annanstans.
Men du har aldrig varit med i idrott när du behöver möta andra människors kroppar?
Nej, tennis då. Men, ja, men det var ju inte,
ja,
då,
men
när då var vi, tänk, inte, då var vi på långt håll.
Om du är 12, om du är 12 och går in i närkamp med en människa som är 16, det är väldigt, väldigt ont i 12-åringen. Det är ont.
Är det fotboll handlar om?
Men en tackling, det är bara, du möter någon som väger 30 kilo mer, som har hårda muskler och som liksom, ja, det är helt enkelt, du blir helt enkelt, du trillar och blir, du kan inte, för du är ju bara ett, du är bara skinn och ben mot ett muskelberg. Det är klart att det påverkar liksom hur man liksom,
Nej, men såklart. Och tennis är ju mer så här, man bara får tillbaka en backhand som man var överraskad över att den var.
Ja, det är ju inte cross på dig.
Och det, nej.
Men det roliga är att två senare så var jag ju 1,87 och vägde 85 kilo. Då fick de hjärnorna så de teg.
Men är det här anledningen till att du, för du är ju väldigt glad i att slåss på fester och sådär, kraftmätningar och sånt där.
Ja, det är sant. Fredrik är ju det, eller hur?
Ja. Nej, det är nog mer att jag har så lite dolda martial arts-kunskaper som jag gillar att dela med mig av. Ska man outa polare? Jag har en polare som är en rätt känd person som ska bli polis. Tills jag
hanterar... Slog ner honom?
Ja, henne. På mitt vardagsrum, så här, på fem gånger på 30 sekunder. Jag sa så här, ska jag ta dig på fem sätt så du ligger på marken utan att du har en chans?
Och det här var inte en invit till någonting?
Nej, det var ju fullt. Det
låter ju som en efterfest annars.
Ja,
jag ska bara visa fem sätt.
Sen gjorde det. Fem sätt jag kan lägga dig på marken.
Kom med, du får dem på ditt badrumsgolv med en enkel biljett.
Och sen slutade den här personen att hon bestämde sig för, eller hen bestämde sig för inte söka till polishögskolan efter det.
Aj.
Men
jag har också slagit så mycket en del, men de som hör det här som känner mig för Karlskoga kommer att tycka att jag är en sån här. Jag var redan då en sån här liten. Men jag har väl en...
Men vadå, du var en bråkstake? Troublemaker?
Nej,
eller vad?
Inte alls. De tycker att jag är... De som är i skolan tycker att jag är en så här intellektuell övermedelklass snobb som
det är inte... Det är lite som när Mattias kom till Stockholm från början. Vi tyckte han var lite homofob för han drog lite plumpa bögskämt. Ja. Och sen visade det sig förstås att där nere så uppfattades han som lite bög för att han var lite så här.
Jag var jättebögig för jag spelade teater.
Ja, exakt.
Ja, men jag,
så det handlar om var man
ser ut. Jag slogs emot nazister redan så här, när jag var typ 20.
Mm-hmm.
Jag hatade dem och blev provocerad av dem.
Och nu är det här inte en eufemism för LO. Eller något, utan det var
nej, det här riktiga var nazister. Alltså, Karlskoga har alltid varit ett starkt nazifäste. Och det fanns ju då folk i det här. Alltså det är ju Sverigedemokraterna, de som var ju Sverigedemokraterna och så runt. Och jag är ju... Det var en kille som var polack som skulle slåss och hålla på så här. Och, men det levde inte så mycket med det. Men en annan grej så var det så att det var ett gäng, kanske så här 8 pers. Kanske 5 var riktiga skinheads och 3 var hangarounds och... Vi har ju bara en gata som man går där fram och tillbaka. Och så blir det någon skärmytsling. Och det slutade med att jag låg vid en korvkiosk ihop krypen på alla 4. Och de stod 2 stycken och sparkade på mig. Det roliga är att på den tiden fanns det bara en gymnasieskola. Och alla känner alla. Så jag bara så här. Det var mina polar bara, ja, men han, de gick på vem, den skolan, den andra skolan jag gjorde på högstadiet. Så det bara, de bor där och där heter så och så. Så man känner alltid igen alla i småstäder. Vilket gjorde att det var bara till polisanmälda. Så vi gick till polisen och anmälde dem.
Och men de, ni polisanmälde folk
på den tiden? Ja, de blev dömda. Alltså, nazisterna blev, en av dem blev dömda, fick inte identifiera den andra. Han blev dömd för misshandel.
För det är annars, det är en väldigt intressant bakgrund, men det som jag annars tycker är så intressant med våld i skolor idag är att allting polisanmäls.
Det här var på en fredagkväll i stan.
Och du var hur gammal?
Jag kommer inte ihåg. 17, 18, 19.
Mm. För att på den tiden så, jag menar, jag var inte med om en enda polisanmälan. Under
man gör inte det i skolan, för då är det inom ett annat.
Nej, och även utanför. Alltså tills vi, jag vet inte, någon gång efter 20 så började det bli sådär. Mm. När jag var 25 sådär. Eller nej, 22. Då var det någon som skar mig med en kniv på en tunnelbana. Då, det var första gången jag polisanmälde någon. I övrigt så var det ju alltid så att vuxna sa såhär, gud vad tråkigt såhär. Hoppas att det här inte händer igen. Men det var ju aldrig att någon talade om att man skulle anmäla någonting. Det fanns inte på kartan. Och det är ju ett av skälen till att vi har haft en sån anmälningsökning av brottslighet. Att nu anmäler man ju sånt. Ja. Om någon blir misshandlad nu för tiden.
Det är inte två ungdomar som bråkar.
Då ringer man polisen.
Ja, ja, precis.
Det enda gången det hände på skolan, det var ju när man snattade en plopp på lokala kiosken.
Ja, för då
blev polisen inkopplad.
Det åkte jag också fast för helvete.
Plopp?
Nej, snatteri.
Det är det man ska se upp med.
Nej.
Ja, fy fan. Alltså jag skulle vilja så här, man skulle hoppa från 13 till 23. Hela den tiden som gjorde att man blev vuxen var ju en stor plåga. Man lärde sig att älska, att bli hatad, att bli misshandlad, att misshandla, att stjäla, att få sig till vanliga människor, att prata, att bli vuxen. Men man skulle ju hoppa över det och bara så här, och varje gång jag ser en 16-åring med så här fin hy och stirrig blick och allmän antingen kaxighet eller nervositet, känner jag bara stor sån här värme, bara snälla du, tiden är inte så kort som du tror och det blir snart bättre. För varenda jävla människa som är 16 är olycklig.
Nej, jag tycker det var rätt soft ändå. Alltså Det var ju väldigt mycket det här upptäcka saker för första gången, och det var ju liksom ofta rätt häftiga grejer. Alltså runka för första gången.
Var du 16 när du runkade första gången?
Nej, men
nej, det jag menar, jag pratar inte 13, jag pratar 16.
Jo, men du pratade 13 till 23. Man skulle missa väldigt många första gången, liksom knulla, dricka sprit. Ja. Och till och med röka tyckte jag var mysigt första gången. Det var liksom
soft. Man bara.
Nej.
Du bara, jag hade skit. Superman bara kan ta in det här och bara, nej, jag får ingen hostattack. Jag bara.
Ja, men det var assoft. Men jag var full, så det.
Ja, okej. Du funkar inte reflekten.
Nej. Nej, jag tyckte var, alltså, mitt liv sög mer när jag var 25.
Det är så?
Ja. Det var sämsta.
Varför det?
Allt sög.
Du hade ingen partner, du var fet och
då var
du
i Lund.
Jobb och
nej, jag hade flyttat upp till Stockholm.
Och träffat mig, ja. Vad hände som gjorde att du sög då?
Ja, men allt sög. Jag var fet och avhoppad från skolan och allt var liksom bara dåligt.
Det låter trist, men du hade nya trevliga vänner i Stockholm, tänker jag.
Ja, fast det hade jag ju sedan ett par år tillbaka, så det var jag ju redan van vid.
Mm.
Har du haft en dålig period, Johan?
Men jag vet inte, jag är så dålig.
Var så jävla glad.
Nej, men jag har ju det sämsta kronologiska minnet av alla människor jag någonsin har träffat. Jag kommer ju inte ihåg riktigt när saker hände och hur man placerar in det i tid och sådär. Jag kommer ihåg absolut så här, starka händelser och grejer som hände, men lite oklart när och var och sådär. Hade jag en dålig period? Ja, det är klart. Alltså i någon mening så sena högstadiet, tidiga gymnasiet var ju katastrof. I den meningen att det var då den stora skoltröttheten slog in för mig. Och jag bara hatade allt och alla som jag träffade. Och det sabbade ju mycket. Inte bara betyg utan relationer och sånt. Men ja, Jag fick ordning på min frisyr och min klädsel och ja. Började lyssna på bättre musik och sånt. Mm. Så att det, och det är också så det mänskliga psyket funkar, att man tar med sig det som man lärde sig av sådana episoder. Ja. Men det var väl det sämsta. Det som var, ni vet, man talar om att man har en klinisk depression eller så har man en filosofisk depression. Jag hade en filosofisk depression som pågick ett par år. Det vill säga jag intalade mig själv på något vis att allt var vidrigt och jag hatade allt och livet var meningslöst. Och det var ett par
år. Då blev anarkist.
Ja. Men ja. Det...
No shit.
Så ja. Känner jag mig nu.
Nej, jag fan. Jag det är inte... Sverige är förmodligen ett av de mest liberala samhällen som någonsin har funnits. Just nu.
Vilket fyllesnack.
Nej, men jag skulle säga att du är oärlig. Jag skulle säga att ett av dina mest olyckliga år var typ i slutet av din förra relation.
Men gud, du har ju rätt i det. så syntes det utifrån.
Nej, du har ju själv berättat. Jag vet ju hur du mådde och varför och så.
Men det var extremt jobbig tid. Sista 2 åren i den gamla relationen. Det var så där. Jag hade givit upp på något sätt. Och då var det bara att så här, man försökte bara få vardagen att funka på något sätt. För omgivningen, för barnen naturligtvis och för en själv. Mm. Och det är rätt plågsamt. Man börjar bygga upp en fasad och man börjar spela spel på olika vis. Så, nej, vad roligt. Och sen så dricker man hårt. så fort, och så längtar man efter den här tiden när alla sover. Och äntligen, nu kan jag vara mig själv och ta med några stadiga whiskypinnar. Och må lite bättre.
Men jag tycker ofta inte att de värsta åren är de där. Alltså, det slog mig att jag var väldigt olycklig när jag hade just där kring 25, några år senare när jag hade hoppat av skolan, jobbade på posten och sådär. Det som fick mig att märka det var att jag, för jag tyckte att jag var väldigt lycklig och jag minns fortfarande tiden som ganska harmonisk. Men det som märktes var att jag spårade ur när jag drack på ett sätt jag aldrig har gjort förr eller senare.
Så är det med flera av mina vänner, att jag har särskilt en vän som jag dricker mycket alkohol med och ältar grejer. Och de märker skillnaden mer i fyllan.
Mm.
Han blir aggressiv och otrevlig när han är harmonisk.
Ja.
Nej, men så man ser den här, man tar ut den egna olyckan i fyllan på
det här var liksom, först var det bara roliga grejer. Jag blev jättefull och sov i en hiss liksom sådär.
Och sen
till slut så var det till och med så att jag kom hem och var liksom otrevlig och sådär och inte, alltså mot min fru.
Mm.
Och det var en sån här väckarklocka, därför att det här är inte jag, vad fan är det som händer? Men på det sättet så fick ju spriten mig att inse att jag var olycklig.
Wow.
För det hade jag för starka skyddsmekanismer för då. Jag har haft andra perioder när jag känt mig väldigt låg, men just den här när jag liksom verkligen var det, då var det liksom annat som fick mig att inse det och agera åt situationer. Och bara, nej, men jag måste vidare. Jag måste göra något annat.
När vi pluggade, man skulle lika väl kunna vara handläggare på Försäkringskassan i Borås.
Definiera lika gärna.
Nej, men jag har en utbildning som är statsvetare. Man ska jobba som handläggare i offentlig sektor, är meningen.
Ja.
Och så ska man utreda eller handlägga saker. Och jag är meningen att bli. Min utbildning är till för att jag ska bli handläggare på Försäkringskassan. De flesta människorna jobbar i stället som Borås eller Kristianstad eller Umeå eller Sundsvall eller Karlstad.
Ja, det är ju det som gör att ens utbildning är fullkomligt värdelös.
Ja, men min poäng med det är bara att du och jag som då har sådana neurotiska drag och depressiva drag.
Nu tittar Fredrik på Mattias.
Ja, precis. Ja, precis. Varför kan vi inte glädjas? Om någon hade sagt det när du var 18 att du skulle ha liksom jobb Timbro och fått skriva kulturgrejer i Sveriges största tidning, skriva 5-6 böcker och allt det här. Det är ju mer än vad vilken nyliberal 20-årig från Blekinge som helst kan tänka sig att drömma om.
Absolut.
Varför är du inte glad då?
Därför att jag inte kan försörja mig på det.
Halva Södermalm är fullt av massa kommunistkoppis som sitter i sina skägg och dricker sina jävla hemlagade öl och röstar på Miljöpartiet och är allmänt så här bara slentranvänster och är på sin reklambyrå. Det är så de är allihopa.
Alla är som Mattias med andra ord, men med skägg. Ja. Och röstar på Miljöpartiet.
Jag har ju ingen skäggväxt apropå tonårsångest. Nej, det fick jag aldrig.
Nej, inte jag heller. Men du har ju stora muskler. Nej, men fan, det är väl inte så svårt.
Det är ju faktiskt inte riktigt det som går hem på Söder i PR-vänsterkretsar. Nej, men att ha muskler. Det är inte...
Nej.
Eller hur?
Ja, men jag provocerar... Ska du göra brottas? Jag provocerar sådana muskler. Men
det är bara det här... För,
nej, det här jag blir provocerad av muskler. Så fort du ser muskler vill jag slå honom. För hans utstrålar våld... Och jag är tvungen att markera.
Men det är ju du som utstrålar våld. Ja, du är helt besatt av att slå ner folk.
Jag utstrålar inte, det är ingen som ser det.
Men det här är
det här är det jag hatade med att växa upp i Karlskrona. Det här jävla, ska vi gå ut och göra upp då?
Ja.
Alltså så här, ja, vad gör vi upp genom att slåss vem som är starkast? Liksom? Det är ju för fan inte vem som har rätt eller inte.
Det handlar inte om att ha rätt.
Det är en Monty Python-sketch med kardinalen som kommer in med författaren till Hello Sailor. Nu ska vi avgöra, Guds bevis är 3 ned.
Ja, men okay. så här var ju föräldrarna och lärarna och allting. Liksom, låt ungdomarna göra upp det här. Liksom. Så bara, ja, men det var ju liksom den som starkast som vann. Och det var aldrig jag. Och liksom... Det fick mig verkligen, alltså det ligger ju verkligen bakom att jag hatar våld. Jag tycker det är så jävla primitivt. Jag avskyr liksom kraftmätningar och sånt där liksom över huvudet så fort någon liksom håller på att tjafsa.
Ja, det är jättekonstigt.
Jag fattar. Och det är just den där uppväxten liksom och det här att man tror att liksom ja, men det här får grabbarna lösa liksom. Och då är det alltid med våld. Bara sug min kuk, dra åt helvete.
Har jag berättat värsta storyn för 10 år sedan? Jag och en kompis till mig som jag ska nämna namn för det är otrevligt. Han är lite mycket mindre än jag. Typ Johan, står ännu mindre än Johan. Smalare, alltså uppenbart fysiskt underlägsen i våld mot mig liksom.
Nu börjar jag fatta din referens i något tidigare poddavsnitt som säger den där lilla jäveln, att han slog mig i pingis, att jag gjorde det.
Ja, det var för att
jag tänker så här, storlek och fysisk, direkt.
Ja, det var delvis det. Det var delvis att det var det här med att du utstrålade idrott. Men jag tror att jag är bättre på bollen än vad du är, för att du är inte en sån som utstrålar att du...
Size matters not.
Nej, jag vet.
By size, som Yoda
uttrycker. Det är två olika saker. Pingis är det inte bra. Men, jag var på Timbro. Och vi gick upp på Timbro en natt.
Du och jag?
Efter den här killen. Aha, tror jag. Okay. Och han hade gått 10 år på så här brasiliansk jiu-jitsu. Och jag sa så här, men du har inte en chans. Du väger 20 kilo mindre. Och han insisterade. Jag bara, alltså vi gick upp. Och så vi var kanske 5 pers där på nederbottningen på Timbro. Och tog undan möblerna. Och,
det här är så stört.
Och min kvinna gick upp och la sig i köket och i protest. Och
om jag var din kvinna skulle jag gå därifrån och bara säga, hör aldrig av dig. Det är ju stört. Ni ska upp och bara slåss.
Nej, men vi brottas ju, inte slåss.
Aha.
Ja, men det är väldigt... Det har jag gjort med massor av henne.
Du har skadat en del också.
Ja. Men
det är ju han som är så fixerad vid våldsvänstern.
Ja, men att om två polare går upp och brottas, så blir de inte varandra illa.
Nej, fast ibland så är det någon, jag kommer ihåg någon historia från Almedalen rätt, som var på fel ställe och så blir du ombedd, kan du inte prata med honom och få ut honom härifrån? För han är inte välkommen på den här festen. Och så gör du på honom och så är det våld. Så det är ju inte helt consensual.
Nej,
eller?
Det här var så Ebba Busch.
Som du gav dig på?
Som bad mig att ge mig på, se till att en knarkpåverkad person inte får komma in på festen för att han antastade en tonåring tidigare. Ja. Och jag stod i vägen för att han inte skulle komma in. Och sen så sprang den här personen in och ringde polisen. Ja. Fast det var han som var inne.
Men det var handgripligheter. Och det är inte alltid consensual. Nej. Du är ju nära att ta till våld.
Men det var ju alltså, handgripligt. Det var ju, de fanns redan där när jag kom.
Okej, berätta vad som hände på Timbra.
Nej, det var inte din, så att jag vann 3-0.
Din flickvän gick och la sig i köket i protest. Det är som en hård protest. Det är en tung protest att lägga sig på Timbro-golvet.
Nej, jag la sig på bänken, men jag vann 3-0 för att jag vägde 20 kilo mer.
Okej. Så, aha.
Varför var det här? Varför berättade det här?
Jag vet inte. Du
pratade om... It made sense when I started.
Eller?
Jag var ett år efter. Jag fick stryk av alla killar som var större och starkare. För jag var
men
barn.
Varför läste du inte Hayek som vi andra? Och slog dem och med ideologi.
Hjälp, du skiter dem. De förstår inte vad Hayek är. Jag erkänner det. Det är klart det är sjukt. Men jag måste ha mer sprit. Har ni...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.